بسم الله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Idag kommer vi, inshallah, att gå igenom den här versen. Och den här versen tar upp tre saker som man inte får göra. Och det är misstankar, onda misstankar mot sina bröder. Att spionera och leta fel hos sina bröder och att baktala sina bröder. De här tre sakerna kommer vi, inshallah, tala om idag. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: Ya ayyuhalladhina amanu. Och som vi nämnde i tidigare lektioner, när man hör dessa ord, Ya ayyuhalladhina amanu, vad gör man då? Man lyssnar. För antingen kommer det en beordring eller ett förbud. Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathira min adh-dhann. Undvik de flesta misstankar. För de flesta av misstankar är synd. Och spionera inte. Och baktala inte heller varandra. Skulle någon av er vilja äta eran broders döda kött, ni skulle hata det. Och frukta Allah. Säkerligen så är Allah den som förlåter och accepterar ånger, den mest nådrike. Vi tog upp i förra lektionen att de troende är bröder. Innamal mu'minuna ikhwa. Och att det här brödraskapet, yani, kommer med ansvar, med skyldigheter och rättigheter. Att älska för sin broder det man älskar för sig själv. Att hata det onda för sin broder som man hatar för sig själv. Att försöka gynna sin broder så gott man kan. Hjälpa honom, stötta honom, ge honom seger. Allt det här faller in under det islamiska brödraskapet. Och att vi muslimer är beordrade att göra allting som stärker det här brödraskapet. Och vi är förbjudna från att göra allting som försvagar det här brödraskapet. Eller hur? Vi ska göra allting som leder till kärlek, ett ta'aluf, att vi är enade ihop. Vi har sammanhållning. Det här är vi beordrade med. Och vi är förbjudna från allting som leder till splittring, till hat. Som vi talade om i förra veckan. Det här med om två stridande grupper möter varandra, så ska man försöka stifta fred mellan dem på alla möjliga sätt, för att de troende är bröder. Så här nämns tre saker som också försvagar det islamiska brödraskapet och som leder till hat. Och den första av de här tre sakerna är grundlösa misstankar. Ad-dhunun. Ijtanibu kathira min adh-dhann. Dhann på arabiska betyder att tro någonting eller misstänka någonting. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här ayan: undvik de flesta av misstankar. Ja, inte alla misstankar, för det finns vissa misstankar som är berättigade, som är korrekta. Men det finns de misstankar som inte är berättigade, och det är de flesta av misstankar. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen. Att de flesta av misstankar ska ni hålla er borta ifrån. Och om man går och misstänker sin broder för någonting dåligt, så kommer det här leda till att man till slut kanske säger någonting dåligt om den här människan. och man kanske gör någonting dåligt som leder till att man hatar sin bror, och det här är någonting som man inte får göra. Förstår ni? Det är en ond kedja. Att du misstänker en muslim, går och tror det värsta om honom, hans avsikt är så och han vill bara så och hon vill bara så, och sen börjar du snacka om dina onda tankar, och sen kanske du sätter dem i verket och gör någonting mot den här personen, och det här leder till hat, och det är inte tillåtet. Och grunden är att man ska tro det bästa om muslimer. När han säger någonting, när han gör någonting, grunden är att du ska tro det bästa om honom. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra." Alla troende män och kvinnor borde, då de hört sådant tal, tro det bästa om varandra. Och det här nämner Allah azza wa jall i berättelsen om al-ifk, när man anklagade Aisha radiallahu anha falskt för att hon hade gjort otukt. Och då säger Allah att de troende männen och kvinnorna skulle tro det bästa om varandra, inte tro det sämsta om varandra. När man hör något dåligt rykte, tro inte på det, acceptera det inte, utan tro det bästa om din broder och din syster. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdhabul hadith." Jag varnar er för misstankar, för misstankar är det falskaste av tal. Och denna hadith är i Bukhari. Yani, misstankar, jag tror han är si, jag tror hon är så, jag tror han vill det. Det här är det falskaste av tal. Och här säger salaf, de säger vad gäller misstankar: om du har rätt så får du ingen belöning. Du går och misstänker, jag tror han har dålig avsikt, jag tror han säger så och så. Om du har rätt i din onda misstanke, du får ingen belöning. Om du har fel, vad får du då? Synd. Förstår ni? Så vad tjänar det till att gå och misstänka folk? Det ska man inte göra. Och Ibn Abbas sa i förklaringen på den här versen: Allah förbjöd de troende från att tro dåligt om varandra. Yani, muslimer ska tro det bästa om varandra. Och det har berättats från Umar ibn Khattab radiyallahu anhum att han sa: "Wala tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim illa khayra." Tro endast gott om det som din broder säger. "Wa anta tajid laha fil khayri mahmala." Så länge det kan tolkas på ett gott sätt. Det händer ibland att man säger någonting och man kanske inte formulerar sig på bästa sätt. Det händer alla. Vad ska man göra då? Om en broder har sagt någonting och han kanske inte sa det, så då ska man, det finns ett sätt att tolka det positivt, då ska vi tolka det positivt. Förstår ni? Det kan hända att han är arg, han är ledsen, han är trött, han har haft en jobbig dag, han formulerar sig fel. Så försök ge honom en ursäkt, så länge det finns utrymme för det. Och vissa av salaf, de sa: "Sök 70 ursäkter för din broder. 70 ursäkter för din broder. Och om ditt hjärta inte accepterar dessa 70 ursäkter, så vet att det är istället dig själv du borde klandra." Du borde inte klandra honom och tro dåligt om honom. Det är något fel på dig istället. Om det inte räcker med 70 ursäkter för dig, för din broder, då är något fel på dig, inte på honom. Så när någon säger någonting som kan tolkas på 2-3 olika sätt, tolka det på det bästa sättet. Då tror det bästa om din broder. Han ville någonting gott med det här. Så det är jättefina råd från salaf. Och subhanallah, kolla en gång. En gång kom det, eller man hämtade en man till Abdullah ibn Mas'ud. Och det här finns berättat i Abi Dawud. Och det är sahih. Man hämtade en man till Abdullah ibn Mas'ud. Och de sa att det rann alkohol från hans skägg. Det rann alkohol från hans skägg. Och då så sa Abdullah: "Inna qad nuhina anit tajassus." Vi har blivit förbjudna från att spionera eller gå och tro dåligt om folk. "Walakin in yadhhar lana shay na'khudh bihi." Vi dömer bara folk på det som vi ser. Yani, det här räckte inte för att döma honom, att han hade druckit alkohol, att det var alkohol i skägget. Subhanallah. Snacka om att ge folk ursäkter. Idag, han skulle bli anklagad direkt. Eller hur? Så subhanallah. Men det finns också här någonting som har nämnts från Umar radiallahu anhu, då han sa att under profetens tid alaihissalam så dömde vi folk med uppenbarelsen. Innan Allah azza wa jalla avslöjade folks inre och yttre, hycklarna och de troende. Men nu när uppenbarelsen har slutat så dömer vi folk på deras yttre. Den som visar gott tror vi gott om, och den som visar dåligt tror vi dåligt om. Så om en person visar någonting dåligt så får han faktiskt också skylla sig själv. Och därför så sa Abdullah ibn Abbas att om en person inte gick till moskén så trodde vi dåligt om honom. Kunna nusi'u bihi dhann. Yani vi trodde någonting dåligt om honom. Och så är det. Om en person är i ett dåligt sällskap, då får han skylla sig själv. Eller hur? Så man ska också akta sig. Du kan inte tro en person kommer ut från ett disco. Vad ska du tro om honom? Han får skylla sig själv, eller hur? Du kan inte tro någonting bra om honom. Utan vi tror att han har gjort någonting knas. Alltså. Vad har han gjort på disco? Så man får också tänka på i vilken situation man sätter sig själv. Men generellt, vi dömer folk på det yttre och vi tror det bästa om folk. Förstår ni? Ja. Och sen säger Allah, وَلَا تَجَسَّسُوا. Och spionera inte heller på varandra. Och ordet tajassus, spionera, har tolkats av de lärda som ett tabari, som att leta efter muslimernas fel och hemligheter med avsikt av att sprida dem. Och han sa, man ska nöja sig med det som man ser. Och baserat på det man ser, talar man gott om en person eller så klandras han på det han har gjort. Och vi kritiserar inte folk för saker som vi inte vet. Genom vad menas med tajassus? Det är inte att alltså spionera. Det är inte det som ulema här talar om. Det faller också in, det är en annan kategori. Men Allah alam, de flesta av ulema nämner här förbudet att gå och leta efter varandras fel. Gå och spionera på folk. Gå och tjuvtitta in hemma hos folk. Hacka sig in på folks mail och jag vet inte vad. För att kolla om han är bra eller dålig. Det här är inte tillåtet i islam. Det är förbjudet. Det är haram. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam om en person tjuvtittar in i ditt hem genom ett hål? Vad kan du göra då? Han sa att du kan peta med en pinne in i ögat på honom. Han får skylla sig själv. Du behöver inte ha något straff. Det han får skylla sig själv. Och han sa om folk går och tjuvlyssnar på andra som inte vill att de lyssnar, han kommer få smält koppar i öronen på domedagen. Det här är haram i islam att springa och tjuvlyssna och hålla på det här sättet. Det är inte tillåtet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också: "Ya ma'ashara man amana bi lisani." Ni som bara har sagt att ni tror med tungan och ni har inte fått iman i era hjärtan, skada inte eller såra inte muslimerna och leta inte efter deras brister. För den som letar efter sin muslimska broders brister kommer Allah att avslöja, även om det är i hans djupaste eller i hans mörkaste rum i sitt hem. Och denna hadith är sahih. Yani, vad händer? Han sa här, leta inte efter muslimernas brister. För den som gör det kommer Allah att avslöja. Jaza'an wifaqa. Så som du är får du tillbaka. Och det här är en generell princip jag har sagt flera gånger. Om du är barmhärtig mot folk, Allah är barmhärtig mot dig. Du är förlåtande mot folk, Allah är förlåtande mot dig. Du hjälper folk, Allah kommer hjälpa dig. Du är generös, Allah kommer vara mer generös mot dig. Du går och spionerar på folk och letar efter deras fel, Allah kommer avslöja dina fel. Även om du skulle gömma dig i ditt mörkaste platsen i ditt hem, så kommer Allah att avslöja dina brister för folk. Så det här är generellt ett tajassus, att man får inte leta efter muslimernas fel. Och det är också haram att spionera på muslimer. Att spionera åt kuffar på muslimer, det är inte heller tillåtet. Och beroende på varför han gör det, yani, är bestämmelsen. Det är i alla fall en stor synd. Och om han gör det för att hjälpa kuffar och även muslimer på grund av att han vill försvaga islam och muslimer och sprida kristendom eller någonting sånt, då är han kafir. Då går han ut ur islam. Och enligt många lärda också avrättas. Alltså den som spionen som spionerar åt kuffar ska avrättas. Så det är inte tillåtet. Men är det tillåtet för en muslimsk regering att ha spioner i landet? Är det? Eller skicka spioner mot kuffar? Är det tillåtet? Kom igen. Vad tror ni? Ja, det är tillåtet. Det är tillåtet för en muslimstat att ha spioner. Och det här finns många exempel på. Till exempel Yawm al-Ahzab. När kuffar attackerade Medina och man grävde den här vallgraven runt, eller vid ingångarna till Medina, så skickade profeten alaihissalam folk och han sa: vem ska spionera på våra fiender? Vem ska hämta en information? Så det är något som är tillåtet att göra. Och samma sak, det fanns också den här onda mannen, vad heter han, Ibn Ziyad. Och profeten sallam typ också kollade bakom träden vad den här mannen gjorde för någonting. Så det är också tillåtet om man har en person som gör fasad i samhället. Han sprider ondska i samhället. Till exempel, du har fått starka bevis på att en person bränner alkohol hemma, odlar marijuana hemma, säljer narkotika. Det är klart det måste finnas någon slags instans i samhället som kollar upp de här människorna, eller hur? Så att man skyddar samhället från deras ondska. Det här är någonting som är tillåtet. Det är inte någonting som är förbjudet. Tayyib. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Att baktala inte varandra. Baktala inte varandra. Vad är baktal för någonting? Vad är definitionen av baktal? Är det någon som vet? Alla.
Man säger någonting om en broder fast han inte tycker om det. Och om det är sant så är det baktal. Om det inte är sant så har man förtalat.
Precis. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att baktal är att du nämner om din broder det som inte är sant. Eller att du nämner om din broder det som är sant. Och i vissa hadither är hans frånvaro. Taib. Du nämner om din broder det som är sant. Och då så sa vissa av sahaba: men vadå, det stämmer ju. Han sa: om det stämmer så är det baktal, och om det inte stämmer så är det förtal. Då har ni förtalat honom, eller butt, som är ännu värre. Så det här är definitionen av baktal. Att du nämner om din broder det han inte tycker om i hans frånvaro. Och vi tänkte nämna lite hadither som visar just allvaret av att baktala en muslim. Det första som nämns i till exempel här Tarib och Tarhib är haditherna där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att muslimernas blod, egendom och heder är heliga. En muslims blod, hans liv, hans egendom, hans pengar och hans heder är helig, haram. Det är inte tillåtet att spilla en muslims blod orätt. Det är inte tillåtet att ta hans egendom orätt. Och det är inte tillåtet att kränka hans heder orätt. Förstår ni? Så den som har baktalat sin broder, han har kränkt hans heder. Så han faller in under denna hadith. Att han har vanhedrat sin broders heder. En gång så sa Aisha radiyallahu anha: hasbuka min Safiya kada wa kada. Kolla på Safiya, hon, och enligt vissa som berättar hadithen, kolla hur kort hon är. Aisha sa så radiyallahu anha. Kolla vad kort hon är. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: du har sagt ett ord som är så allvarligt att det skulle ändra smak på havet. Om det här ordet, kolla vad kort hon är. Om det skulle ha blandats i haven så skulle det ha ändrat smak på havet. Alltså till en dålig smak. Det här lilla ordet. Kolla vad kort hon är. Så det är mycket, mycket allvarligt att baktala folk. Och en annan gång så var de ute och reste. Profeten alaihi salam och några av hans fruar. Och Safiya radiallahu anha, som ni kanske känner till, vilken släkt kommer hon ifrån? Vilken släkt kommer Safiya ifrån? Vem är hennes förfäder? Ja? Nej, judarna. Hon är från Harun alaihi salam. Så hon var från en judisk släkt. Hennes kamel, det blev något fel på den. Så Zainab hade typ en plats på sin kamel. Så profeten alaihissalam, han sa till henne, ge henne en kamel. Och då så sa Zainab, ska jag ge ena u'ati tilkel yahudiyya? Ska jag ge den här judinnan, alltså en kamel? Faradiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajaraha dhalhijja walmuharram wa ba'du safar. Så profeten alaihissalam blev så arg för att hon hade på ett kränkande sätt kallat Sofia för Yahudia. Så profeten alaihissalam blev så arg att han bojkottade henne i 3 månader nästan. Alltså han talade inte till henne på 3 månader för att hon sa det här ordet. Så det är mycket, mycket allvarligt att baktala en muslim. Abdullah ibn Mas'ud berättar också. Han sa, en gång så var vi med profeten alaihi salatu wassalam, och en man ställde sig upp, en man ställde sig upp och gick iväg. Och då började en annan man att prata illa om honom. Och efter att han pratat illa om mannen eller sagt någonting, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, typ peta tänderna. Använd en tandpetare. Och då så sa mannen, varför ska jag göra det för? Jag har inte ätit något kött. Och då så sa profeten alaihi salatu wasallam, han sa, du åt din broders kött. Du har ätit din broders kött. Och den hadithen säger Sheikh Al-Bani att den är sahih eller ghairi. Och det finns också ett straff för de som baktalar i väntan på domedagen. På domedagen kanske någonting annat, men bara i väntan på domedagen, i el-barzakh. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, när jag togs upp på himlafärden, så togs förbi ett folk som hade naglar av koppar. Och de rev sönder sina ansikten och sina bröst. De stod och rev sig själva med dessa naglar. Och då så sa jag till Jibril, ja Jibril, vilka är dessa människor? Och då så sa Jibril, det är de som vanhedrar folks heder och baktalar in i folk. Det här är straffet för dem i väntan på domedagen. Att de står och river sönder sina ansikten och bröst. Yani i väntan på domedagen. Och en gång så gick också profeten förbi alaihissalam 2 gravar. Och ni har hört den här förut. Och han sa, de straffas för någonting som de inte trodde var stort, men det var någonting stort. Den ena brukade baktala och den andra brukade inte tvätta sig när han gått på toaletten. Och i vissa hadither, den ena brukade sprida namima. Han brukade sprida skvaller mellan folk. Och i den här hadithen, han brukade sprida baktal. Han brukade baktala muslimer. Och den andra brukar inte tvätta sig efter toalettbesök. Och så rev han sönder ett blad på mitten och stoppade ner i varsin grav. Och han sa, jag hoppas att deras straff underlättas för dem så länge bladet är fuktigt eller färskt. Så det finns ett straff i graven för dem som har baktalat muslimer. Och sen kommer vi nämna straffet i nästa liv också. Allahu musta'an. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma sa, en gång så satt vi med profeten sallallahu alaihi wasallam och man kände en äcklig doft, en unkel doft kom förbi. Och då så sa profeten, vet ni vad det här är för någonting? Det här är doften från de som baktalar de troende. Och Sheikh Al-Bani nämner också att den här hadith är sahih. Al-Hasan. Så vad händer då i nästa liv? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radgat al-khabal hatta yakhruju mimma qal. Den som säger om en muslim, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den som säger om en muslim någonting som inte är sant, kommer Allah att låta vara i blodvaret av helvetet. I blodvaret från folket i helvetet. Tills det att han ångrar sig och tar tillbaka det han har sagt. A'udubillah. Så mycket, mycket allvarligt. Om man säger någonting om en muslim som inte är sant, och det är också en form av baktal, så kommer man straffas i helvetet, yahamukallah, och vara i blodvaret av folket som brinner i helvetet. Allah al-musta'an. Och vad som också visar hur äckligt det är att baktala en muslim är den liknelsen som Allah subhanahu wa ta'ala gör i den här versen. Allah säger här, baktala inte varandra. Eller hur? Baktala inte varandra. Och så säger Allah, ayyuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Skulle någon av er vilja äta sin broders döda kött, sannoliken så ogillar ni detta. Ni skulle ogilla att göra det. Det här liknelse. Baktala inte din broder. Skulle någon av er vilja äta för sin broders döda kött. Det här är liknelsen av den som baktalar en muslim. Det är lika äckligt hos Allah subhanahu wa ta'ala som att du går fram till din muslimska broder som har dött och börjar äta på kroppen. Och det här ska man reflektera över. Lika vidrigt är det. Och Ibn al-Qayyim, han nämner i tafsir på den här versen. Vad är liknelsen mellan att man baktalar en person som lever och att man äter en död persons kött? Vad är liknelsen? Han säger, på samma sätt som den döda personen inte kan skydda sig, så kan inte heller personen du baktalar skydda sig. Eller hur? Någon talar illa om dig, du är inte där. Du kan inte säga sluta, det här är inte sant. På samma sak är det med personen som är död och folk går och äter från hans kropp. Han kan inte heller skydda sig. Så det är lika fult och lika lågt att baktala sin broder som att äta från hans döda kött. Och han säger också Ibn Qayyim, liknelsen fortsätter, att på samma sätt som den som vanhedrar genom en muslims heder, han förstör hans heder genom att baktala honom, så vanhedrar man också personens kropp genom att gå fram och äta på dem. Eller hur? En muslims kropp ska respekteras och äras. Det är inte tillåtet att yani vanära en muslimsk avliden yani kropp, utan den ska respekteras och den ska tvättas och den ska begravas så snabbt som möjligt. Så på samma sätt som man har vanärat kroppen och förstört den, så har man också vanärat hans heder när man har baktalat honom. Och inte bara, han säger här också Ibn al-Qayyim, att personer som tycker om att baktala muslimer, Allah säger här, ayyuhibbu ahadakum, yani tycker han om att äta för sin broders döda kött. Inte bara att han gör det, utan han tycker om att göra det. Och utan tvivel är det här någonting ännu vidgrör. Inte han tvingas inte till, utan han tycker om det och njuter av att äta för sin broders döda kött. Samma sak är med den som tycker om att baktala sin broder. Lika äckligt är det. Allah al-musta'an. Och inte bara en tillliknelse här. Inte bara att han förstör den dödes kropp, utan han äter från den. Det värsta tänkbara man kan göra. A'udhu billah. Och ulema säger att den här versen bevisar att riba, att baktal, är en av de största av synder. Det är en kabira i islam. Det är alltså en fråga, är det en liten synd eller stor synd? Och då säger ulema, det är en stor synd. Varför? För Allah liknar det vid att gå och äta från en död muslims kropp. Och är det en liten eller stor synd att gå och käka från en muslim som har dött? Det är en stor synd. Du får inte ens äta från en död ko som har dött naturligt. Du skulle då kunna äta från en muslim. Det här är någonting som finns i människans natur, att det här är vidrigt, äckligt, otänkbart. Och det ska vara lika vidrigt för oss att baktala en muslim. Vi ska aldrig yttra någonting negativt om en muslim. Fakarihtumu. Ni ogillar detta. Och på samma sätt som ni ogillar att gå och äta från en död muslim, ska ni ogilla att baktala honom. Det ska vara lika äckligt i era natur. Och det finns också många, många vackra uttalanden från Salaf där de fördömde baktaleri. Till exempel så sa vissa av Salaf, vet att den som baktalar andra till dig, baktalar också dig till andra. Den som kommer och snackar skit om andra till dig, vad gör han bakom ryggen? Han snackar skit om dig till andra. Ta det här som en lärdom. Och den som sprider rykten till dig om folk kommer också sprida rykten om dig till andra människor. Så personen som baktalar, är det en bra människa eller dålig? Dålig, han är en fasik, en syndare. Ibn Abbas sa, om du vill nämna din broders dåliga sidor eller brister, alltså baktala honom, tänk då istället på dina egna brister. Än innan du vill säga han är si och han sover för mycket, han äter för mycket, han är för lat och han, jag vet inte vad, snackar för mycket, han ser ut på det här sättet. Vilket är baktal? Tänk istället på dina egna brister. Och det här är en sak som Salaf också la mycket vikt på. Att många människor lägger fokus på andra och glömmer bort sig själv. Och det här är något väldigt dåligt. Att du går och letar efter andras fel och glömmer bort dina egna fel och brister. En muslim ska börja med sig själv och rannsaka sig själv. Vissa av Salaf sa typ, jag är själv så dålig. Hur ska jag kunna börja kolla och leta efter andras fel och snacka skit om andra? Jag är själv full med brister. Och det finns en hadith också, att du ser flisan i din broders öga, men du glömmer bort grenen eller kvisten i ditt eget öga. Och det här nämns också, det finns i Bibeln ett liknande citat från Isa alaihi salam. Och det finns också från profeten Muhammad salam och Abu Huraira också. Att du ser flisan, en liten bit i trä i din broders öga, men du glömmer bort den stora bjälken eller träbiten i ditt eget öga. Men du själv har brister. Varför ska du gå och prata illa om andra människor för? Och personen som talar illa om andra, vad gör han för någonting? Han faller in i en stor synd. Och han bränner sina belöningar. Som Al-Hassan al-Basri sa, att personen som baktalar en muslim, hans gärningar försvinner så som elden äter upp ved. När elden kommer mot veden, den förstör den. På samma sätt är det med baktal och goda gärningar. Dina hasanat bara minskar genom att baktala muslimer. Och inte bara att de försvinner. Du kanske på domedagen kommer att bli av med dem till personen du har baktalat. Och därför finns det en ganska rolig berättelse om Al-Hassan al-Basri. Att en man kom en gång till honom och sa att den här personen baktalar dig. Han talar illa om dig. Vad gjorde Hassan för någonting? Han förberedde ett fat med frukt. Och så sa han till mannen, gå och ge den här frukten till personen som baktalat mig. Och säg att det här är det minsta jag kan ge honom för att han gav mig sina goda gärningar. Ja? Det finns en hadith att om någon ger dig en gåva så ska du ge tillbaka någonting. Så han sa, den personen har gett mig sina hasanat. Det minsta jag kan göra är att skänka ett fat med frukt. Så jag tror personen fick sig en tankeställare. Tayyib. Nu kommer vi till några jätteviktiga frågor. Alla har nog förstått faran av att baktala en muslim. Att det är haram och från de stora av synder. Att man talar illa om folk. Man gör narr av andra människor. Men spelar det någon roll vem man baktalar? Eller frågan är kanske, finns det nivåer av att baktala? Är det värre att baktala vissa människor än andra? Ja. Vad tror ni? Vem är värst att baktala? Ulema och al-awliya. De som står Allah azza wa jalla nära. De som är fromma människor. De som Allah älskar. De här är allvarligare att baktala. Och samma sak, al-ulema, som också är från Allahs awliya. Att baktala dem är värre. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att Allah azza wa jall säger: "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Så om du baktalar en av Allahs awliya, då har du börjat kriga mot Allah subhanahu wa ta'ala. Har du någon chans i detta krig? Det är kört. Och då kommer vi till en annan fråga. Den som skadar en av mina awliya, vilka är Allahs awliya? Allahu a'lam. Det är de som har Guds fruktan och gör goda gärningar. Och vilka är de? Det vet vi inte. Det är bara Allah som vet. Så därför ska man vara försiktig med att baktala folk. Den här personen du baktalar och gör narr av kanske är en av Allahs awliya. Och då har du gett dig in i krig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak ulema. Ulema, de lärda har en status i islam. Att de är profeternas arvtagare. Det finns ingen ny profet i denna umma. Utan det är de lärda som gör profeternas jobb. Så att ge sig på de lärda är otroligt allvarligt. Att tala illa om ulema. Och därför så sa många av salaf att de lärdas kött är förgiftat. När man baktalar någon, man äter hans kött. Men de lärda, deras kött är förgiftat. När äter du köttet så blir du sjuk. Och så sa de, Allahs sunna, Allahs tillvägagångssätt med de som talar illa om ulema är välkänt. Men vi har sett det. Att den som talar illa om ulema, han kommer att falla och han kommer att straffas i detta liv. Det har vi sett. Det finns. Är ni bevis på detta? Så man ska akta sig för att tala illa om ulema. Och det här finns tyvärr idag. Vissa ungdomar talar illa om ulema på internet eller bland varandra. Och de borde skämmas, wallahi. Du började praktisera islam för 2 år sedan och du talar illa om Sheikh bin Baz som offrade 60-70 år av sitt liv till islam. Sheikh bin Uthaymin, Sheikh Albani, Sheikh Muqbil och Sheikh Fawzan, jag vet inte. Dessa ulema, du talar illa om dem. Och de har offrat hela sitt liv för islam. Det här är mycket, mycket allvarligt och grovt. Wallahi. Personen som har gjort det här måste göra tauba. Han måste ångra sig så snabbt som möjligt. Och vi finner att de faller in i det här su'adhan. De tror illa om ulema. Ulema säger inte sanningen. Ulema är rädda för kungen. Ulema tänker bara på sin mage. Ulema tänker bara på att fylla fickan. A'udhu billah. Vad vet du om det? Har du kollat in i hans hjärta? När ulema talar så gör de det av vishet. När de är tysta gör de det av vishet. Och sen, vem är du? Har du läst allt vad den här sheikhen har sagt i den här frågan? Nej, du kollar kanske ett halvt uttalande och så dömer du honom. Det är som vi sa, ge folk ursäkter. Ska du inte ge ulema ursäkter? Och så är det. Hatta, till och med. Och det här är en annan intressant sak. Låt oss säga att den här sheikhen, den här alimen, har gjort ett fel. Han gjorde ijtihad. Han försökte göra rätt, men han gjorde fel. Vad får han av Allah subhanahu wa ta'ala? Han får en belöning. Om han har rätt får han 2 belöningar. Om han har fel, han får en belöning. Du är jahel, du får ingen belöning alls. Du får synd för att du talar illa om denna sheikh. Förstår ni? Så när ulema har gjort ett fel, då säger vi, inom Allah förlåter honom, det stämmer inte, kanske ulema, de andra ulema har en annan åsikt, och så vidare. Men vi talar inte illa om honom. Och kränker honom inte. Och sänker inte hans status. Ingen är felfri. Alla gör misstag. Så alltid tro det bästa om folk. Ge folk ursäkter. På bästa sätt. Och respektera ulema. Mycket, mycket viktigt i Aikhwan. Att inte förtala de lärda. Som vissa gör. Det ska man akta sig för. Och det här är ett tecken på att den här människan är på fel väg. Om ni ser någon tala illa om ulema. Så vet att den här människan är på väg att gå vilse. Eller har redan gått helt vilse. Tayyib. Nästa fråga. Vi nämnde att det beror på vem du talar. Det kan vara värre vem man förtalar. Vem man talar illa om. Finns det också någon skillnad på vad man säger? Alltså riba, baktal. Kan det vara nivåer beroende på vad man säger? Kan det? Nej. Viss baktal är värre än annat baktal. Att du anklagar en person för hyckleri och jag vet inte vad. Att vara en feg människa. Är inte samma sak som att du kanske anklagar honom för eller du talar om hans utseende. Det är ibland nivåer av baktal. Ju värre saker, ju värre synd. Och ju mindre saker, ju mindre synd. Men som vi sa, bara en sån sak som att säga var kort på ett kränkande sätt är baktal. Vilken stor mage, kränkande. Vilken stor näsa, kränkande. Baktal. Skulle ändra smaket på havet. Så tänk er då att säga den här personen, han gör si och så, allvarliga saker. Så ja, man ska tänka på vad man säger. Det beror också på när man har sagt den här saken. Att baktala är alltid haram. Vi kommer nämna vissa undantag, men generellt. Att baktala är alltid haram. Men ibland är det värre. Som till exempel, det är värre att baktala folk i Mekka och Medina. För de är heliga städer, eller hur? Det är värre att baktala folk i Ramadan än utanför Ramadan. De 10 första dagarna av Dhul-Hijja. Det är värre att baktala folk i Lailat al-Qadr. Och så vidare. Så beroende på tid och plats spelar också in. Men generellt, det är alltid haram att baktala en muslim. Vad gör man om man sitter med folk som börjar snacka skit om andra? Du kanske inte pratar illa om folk, men du sitter med folk, och det här händer nog alla. Du sitter med folk och de börjar att göra narr av andra människor. Han är si och hon är så och så vidare. Vad gör man då för någonting? Ja, jag är Juan. Vad gör man då? Precis. An-Nawawi och andra lärda, de nämner att du först ska ge dem råd. Ja, ikhwan, ittaqilla, det här är inte tillåtet. Sluta, det här är baktal. Ni får inte säga så här. Tala gott om människan och så vidare. Ge dem råd. Eller också, han säger, försök få dem att prata om någonting annat. Byt samtalsämne. Om de inte slutar, så måste du gå därifrån. Och om du sitter kvar, så blir du också medskyldig. Du får också synd på dig. För att du sitter kvar och baktalar, eller med dessa människor som baktalar andra muslimer. Får man inte göra. Ja. Och han nämner vissa undantag där man ibland inte kan gå ifrån. Man kan skadas eller man kan fara illa. Och man kan inte heller säga någonting. Då måste man hata det som de säger med sitt hjärta. Och man måste försöka få dem att ändra samtalsämne. Taib. Ja. Nästa fråga. Och det är en jätteviktig fråga. Hur gör man tauba? Hur ångrar man sig om man har baktalat en muslim? Vad ska man göra för någonting? Man ska be personen om förlåtelse. Finns det någon annan åsikt? Nej, det där är Jenny, uppenbart. Generellt, när man gör tauba, man måste först göra tauba mellan dig och Allah. Du måste hata det du har gjort. Du måste lämna. Du måste sluta prata illa om honom. Och intala dig själv att aldrig falla tillbaka på synden. Det här är tauba mellan dig och Allah. Att yani, hata det du har gjort. Nedem, ångra dig. Och lämna. Sluta upp direkt att baktala. Och att intala dig själv att inte falla tillbaka på synden. Det här måste du göra. Men du har gjort fel mot en människa. Så då kommer frågan. Måste man gå och be honom om förlåtelse? Eller räcker det med att man talar gott om personen i hans frånvaro och gör mycket dua för personen och så vidare? Och här nämner ulema att de har olika åsikter i den här frågan. Och många lärda säger att nej, man måste gå och be personen om förlåtelse. Wajib. Man måste be personen om förlåtelse. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som har gjort orätt mot sin broder gällande hans heder eller någonting annat ska be om förlåtelse idag, innan det kommer en dag där varken dinar eller dirham, där varken guld eller silver kommer att hjälpa honom, utan det är hans gärningar som kommer att tas ifrån honom. Och om han inte har några hasanat kvar, några goda gärningar, så kommer han att få bära den andras synder. Den här hadith finns i Bukhari. Ja, ni, vad sa profeten här, alaihissalatu wassalam? Den som har gjort en madlama, han har förtryckt sin broder i hans heder, alltså baktalat eller någonting annat, ska be om förlåtelse nu, innan domedagen. För på domedagen, du kan inte ge honom en gåva, guld eller silver. Utan vad händer på domedagen? Du kommer att få ge från dina hasanat till personen. Och om dina hasanat tar slut, så kommer personens synder att kastas på dig. Och i vissa hadither, tills det att personen kastas i elden. Så det är mycket, mycket allvarligt. Så därför säger vissa lärda att man måste be personen om förlåtelse. Men andra lärda säger att det här är bara om man vet att han kommer förlåta dig och det kommer fortsätta, ni kommer ha bra vänskap och så vidare. Men om man vet att det kommer fördärva er vänskap och förstöra ert brödraskap, då ska man inte gå till personen och säga jag har baktalat dig. Utan, vad gör man då? I de sammankomster där man baktalade personen, talar man i framtiden gott om personen. Till exempel, du brukade säga den här personen fuskar och jobbar dåligt, den här personen är lat, den här personen har ingen bra akhlaq, jag vet inte vad. Du gör toba och du sitter med samma människor och säger den här personen jobbar bra, den här personen är duktig och den här personen är ärlig och så vidare. Du talar gott om personen. Och du gör mycket istighfar, du ber om förlåtelse för personen. Du gör mycket istighfar för personen. Så bi'idhnillah, Allah kanske kommer att förlåta dig och göra så att den här personen förlåter dig på domedagen. Okej? Okay? Sen kommer vi till en annan viktig fråga. Många muslimer har tyvärr fastnat i att de pratar illa om andra människor. De baktalar andra muslimer. Varför baktalar man någon för? Är det någon som vet orsaker till baktal? Vad är orsaken till att man baktalar folk och gör narr av folk? De lärde sig till exempel hasad. Avund. Man avundas personen, då vill man sänka personens status. Eller att man vill höja sin egen status. Hur gör man det? Genom att försöka kränka den andra. Och göra narr av den andra personen, så tror man att man själv kommer att upphöjas. Eller man vill bara skoja också. Det här är kanske det vanligaste. Man vill skämta och ha kul och skratta, så man sitter och gör narr av andra människor. Han är si och hon är så och så. Kolla hans utseende och hit och dit. Man skojar om folk. Det här är också haram. Inte tillåtet. Så ulema säger här. Vad är det man ska göra för att sluta baktala en muslim? Vissa kanske säger jag har svårt för det här. Vad är det då man ska tänka på? Ett. Man ska göra mycket dua till Allah. Ja Allah. Hjälp mig att inte tala illa om folk. Hjälp mig att akta min tunga till exempel. Och så vidare. Göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Två. Vet att Allah ser dig och Allah han hör dig. Allah hör och ser allting. Allah vet det du säger. Vet att du har två änglar som skriver ner allt det som du säger. I böcker. Och dessa böcker kommer att läggas fram på domedagen. Och där står det att du gjorde narr av den här personen. Och som vi sa, det är problem på domedagen. Personer som har baktalat en muslim har problem på domedagen. Så tänk på det här. Att det som du säger skrivs ner. Allah vet det, änglarna vet det och det står skrivet. Tre. Tänk också på att en muslim generellt alltid ska vara försiktig med vad hon säger. En muslim ska alltid vara försiktig med vad han säger. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Låt dig som tror på Allah och domedagen tala gott eller vara tyst. En muslim är försiktig med vad han säger. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde vägen till paradiset och vad som skyddar människan från elden, så sa han på slutet till Mu'ad, ja Mu'ad, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta? Han sa, jo ja Rasulullah, och han tog tag i tungan. Han sa den här. Och då så sa Mu'ad radiyallahu anhu, vadå ska folk straffas för vad de säger? Och då så blev profeten förvånad över den här frågan. Och han sa, vad är det annars som får folk att kastas i elden än det som deras tunga har skördat? Den vanligaste orsaken till att folk kastas i elden är på grund av det som tungan har sagt. Så en muslim generellt är väldigt försiktig med det som han säger. Och aktar sin tunga. Det är några saker som skyddar från baktal. Ulema nämner också här att man gör mycket dhikr. Istället för att snacka skit om folk och baktal och skvaller, gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här, jag hörde för länge sedan, det kom någon man till Sheikh bin Baz som sa, den här mannen, det är någon här, han är fasik, han är en dålig muslim, han rakar skägget och så. Så Sheikhen tog han, uskut, udhkur Allah. Tyst, gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och så gjorde han da'wa på personen och personen blev bra. Men jag dhikr, vad är det för fejda du håller på att snacka illa om folk? Jag dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala istället du får belöning för att få synd på domedagen. Tayyib. Vi ska avrunda nu med att nämna en viktig punkt här. Att baktala en muslim är haram, en stor synd. Det är inte tillåtet att kränka en muslim. Men de lärda som Imam Nawawi i Riyad al-Salihin, Kitab al-Adhkar, Sahih Muslim, hans förklaring, nämner, och andra lärda, att vid vissa undantag är det tillåtet att nämna en muslims brister. Vid vissa undantag. Och han nämner 6 undantag. Det finns 6 undantag där det är tillåtet att baktala en muslim. Men som utgångspunkt, målet är inte att kränka honom, att göra narr av honom. Utan målet är att ge råd, att skydda religionen, att vägleda personen. Det är som målet. Och vi ska nämna de här 6 punkterna kortfattat. Det första är att tadallum. Om en person har blivit förtryckt, man har gjort orätt mot honom, då är det tillåtet att han vänder sig till en domstol till exempel, eller polisen, och säger att den här personen förtrycker mig, den här personen kränker mig och så vidare. Alltså han nämner personens dåliga sidor som han har jämt emot honom. Och det är en slags baktal att han nämner personens brister. Men det är tillåtet för han vill söka hjälp i att bli av med den här ondskan som personen orsakar. Och då nämner också här, till exempel om en person har förtryckt dig, vulm, då är det också tillåtet att beklaga eller att nämna den här personens förtryck bland folk. Den här personen, han förtryckte mig, han krävde mutor av mig och så vidare. För att han förtryckte dig, då får du nämna hans, de här bristerna till folk. Det är tillåtet. 2. Det är också tillåtet att nämna en persons brister när man vill söka hjälp hos en auktoritet i att ändra någonting som är dåligt. Till exempel, du säger, den här personen dricker alkohol, den här personen är alkoholist, den här personen säljer narkotika, för att sätta ett stopp på det han gör. Det är tillåtet. Du nämner hans brister för att sätta stopp på det som han gör. Men till vem? Inte till hela stan, utan till de som kan stoppa honom. Taib. 3. Det är tillåtet också att nämna en muslims brister när man söker fetwa. När man vill ha råd eller en religiöst påbud från en lärd man. Du säger till exempel att vad händer? Min pappa gör så, min son gör så, min fru gör så, min man gör så, min dotter gör så. Vi har det här problemet. Vad ska jag göra? Och du nämner personens brister, för det ingår i problemet. Och han ger en fetwa och säger du ska göra si och så. Det är också tillåtet. Och det här finns i sunna. Allt det här finns det bevis för. Men här är också att en kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam, tror det var Hind, och hon sa att min man är snål. Han ger oss inte vad som räcker. Och jag tar ibland pengar från honom för att köpa mat till mig och mina barn. Och då så sa profeten alaihi wasallam, ta det som räcker för dig och dina barn. Men hon nämnde också vem han var. Så det är en brist att mannen var snål. Shahih. Det är ingenting positivt. Det är en form av baktal, men det är tillåtet för hon sökte en fetwa. Eller kvinnan som kom till profeten sallam och klagade. Hon sa min mans könsorgan är så här. Så gjorde hon med kläden. Men hon skakade på sitt kläder. Alltså den kan inte stå. Han kan inte ha umgänge med mig. Vad ska jag göra? Och sen i alla fall hon fick en fetwa. Förstår ni? Så Det här var en brist hon nämnde av sin man. Det är också tillåtet att nämna det här på det sättet då. Men de säger här i Nevoi, det är bättre att säga indirekt istället för att säga min man, min fru. Säg istället, det finns en man som undrar, han har problem med sin fru. En man, du menar dig själv, men du säger bara en man. Du ljuger inte, eller hur? Eller vad säger islam om si och så? Om en fader har gjort så. Vad säger islam om en man som inte ger sin fru tillräckligt med pengar? Och så vidare. Det här är bäst. Att man håller det, Jenny. Man nämner inte namn på personen som gör fel. Det är också tillåtet. Han nämner här, den fjärde. Att varna muslimer för onda människor. Om det är någonting som bygger på detta. Till exempel när man ska berätta hadither. Om ni läser hadithböckerna så säger de att den här hadithen är inte autentisk. För personen som berättade hadithen brukade dricka alkohol. Hadithen accepteras inte. För han är inte trovärdig. Egentligen så fick de inte skriva det här. Men bara för att skydda profeten sunnah sallam så är det tillåtet. Eller samma sak, vi ska till en domstol. Den här personen kan inte vara vittne, den här personen är en syndare till exempel. Han gör så och så och så. Han kan inte vara vittne. Och här nämns också om en person vill flytta in någonstans. En person vill gifta sig eller en person vill ingå i business med en annan person. Det är också tillåtet att berätta bristerna. Och det kan vara wajib, det kan vara obligatoriskt. Det kom en kvinna till profeten sallallahu alaihi wasallam. Hon heter Fatima. Och hon sa att två män, Abu Jahm och Muawiya, har friat till mig. De vill gifta sig med mig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, vad gäller Muawiya, vad beträffar Muawiya, så har han inga pengar. Vad beträffar Abu Jahm, så sänker han inte käppen från sin axel. Och i vissa hadither, han slår kvinnor som en negativ en egenskap. Gifte istället med Osama bin Zaid. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här nämnde profeten sallam någonting dåligt om två mycket nobla sahaba. För att kvinnan ville gifta sig. Ska jag gifta mig med honom eller honom? Då nämnde han den här personen. Han har inga pengar. Han kan inte försörja dig. Och den här personen slår kvinnor. Gifte inte med någon av dem. Gifte istället med Osama bin Zaid. Han är bättre. Så samma sak. Om en syster kommer och frågar dig. Eller någon. En broder säger. Min syster vill gifta sig med den här killen. Vad vet du om honom? Då måste du berätta det dåliga som du vet om honom. Han är inte noga med salah. Han gör si och så. Han är inte stabil på religionen. Om du vet någonting dåligt om honom, så berätta. Det är din skyldighet. Spelar ingen roll om det är din egen brorsa. Om det skulle vara din son eller pappa eller närmaste kompis. Du måste berätta det dåliga du vet om honom. Och subhanallah, ibland folk blir arga. Folk blir arga ibland. Då kommer folk till mig och säger, varför rekommenderar du inte mig för? Du är inte bra. Vad ska jag säga? Och det är också fel av systern att hon gick och berättade för brodern att jag inte rekommenderar honom. Men om en person, han var psykiskt störd, vad ska jag rekommendera honom för? Och sen han börjar hota mig efter det. Det är klart, den här personen ska aldrig rekommendera till någon. Så det här är också viktigt att man är ärlig i alla fall. Man säger, det här vet jag om personen. För att ge råd, inte för att kränka honom. Eller någon vill flytta in och säger, vad vet du om grannarna i det här huset? Ja, den där, han spelar hög musik och den här personen är så och si och så. Det är tillåtet. Eller jag vill göra business med den här personen. Nej, gör inte det. Den här personen har mycket skulder. Den här personen håller inte vad han lovar. Och så vidare. Det här är wajib, obligatoriskt. Och det är också obligatoriskt att varna för folket av bid'a. Nämner ulema här. Det är också en form av nasiha. Att den här personen ska ni akta er för. Den här personen har felaktiga åsikter i religionen. Den här personen lutar åt sufismen. Den här personen lutar åt khawarij. Och så vidare. Akta er för den här personen. Det är tillåtet. Och där finner man att ulema har tillbakavisat folket av bid'a. Och de nämner dem med namn. det är tillåtet. Som då profeten sallallahu alaihi wasallam talade ut mot Dhul-Khawaisira. Mannen som kom till moskén och sa Idilia Muhammad, var rättvis Muhammad. Till slutet på hadithen. Men profeten sallallahu alaihi wasallam pekade och sa, från honom kommer det att komma ett folk som får er att se ner på eran bön och eran fastan och eran koranrecitation. Och de är de värsta av folk och så vidare. Han nämnde Khawarij. Men han pekade, han sa, från honom. Så det är tillåtet att specificera, akta er för de här människorna och bidda. Honom och honom och honom. För att skydda muslimer från deras ondska. Och han nämner också Nawawi. Om en person har auktoritet och inte sköter sitt arbete, så får du också gå och berätta för den personen som är ansvarig för honom. Till exempel en person är borgmästare och sköter inte sitt jobb. Då kan du gå till khalifan och säga att den här borgmästaren är inte bra. Han förtrycker folk, han ger oss inte våra rättigheter och så vidare. Då kan den här amiren till exempel byta ut honom. Så det är också tillåtet. De nämner också här, den femte Nawawi säger, det är tillåtet att baktala folk om personen syndar öppet. Personen till exempel dricker alkohol öppet eller kallar till bidda öppet. Då är det också tillåtet att varna för den här personen. Och den sjätte och sista orsaken, han säger, om det är för att typ känna igen en människa. Och det här nämnde vi när vi talade om öknamn. Att du kanske kommer till en stad och du letar efter en viss människa. Och du vet bara han heter Abdullah bin Zayd till exempel. Och det finns många som heter så. Men han har ett stort ärr i ansiktet. Eller han är enögd till exempel. Då får du säga Abdullah den enögde. Och det är egentligen kränkande att säga enögde. Men du får göra det för att komma fram till vem han är. På det här sättet. Har du sett den här killen? Vem? Han som är jättelång eller jättesmal eller jättetjock eller någonting sånt. För att veta vem han är. Inte på ett kränkande sätt. Då är det också tillåtet. För han är känd vid det här namnet till exempel. Men det är också, som vi sa, inom islams gränser. Men generellt så är det haram att baktala en muslim. Och det är då en stor synd som man ska akta sig för. Och sen avslutar Allah versen och säger Wattaqullah inna Allah tawabur rahim. Frukta Allah. Lyd Allah. Ittaqillah. Vad betyder ittaqillah? Ittaqwa. Att skydda sig från någonting. Ni skydda er själva från Allahs straff och vrede. Hur? Genom att lyda honom. Göra det han vill och hålla er borta från det han har förbjudit. Då skyddar man sig själv från Allahs straff. Ittaqillah. Så Allah säger Wattaqullah inna Allah tawabur rahim. Frukta Allah. Allah är den som är den mest förlåtande och den mest barmhärtige. Yani Allah azza wa jal älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse för deras synder. Och Allah förbarmar sig över dem. Och det här är också en indikation på att den som har fallit in i dessa synder ska vända sig till Allah azza wa jal och be honom om förlåtelse. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.